Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
Det är den 27 februari 1986. En snötäckt bil av märket Chrysler står parkerad utanför ett hotell i Albany, New York. Bilnycklarna och en handväska ligger orörda i framsätet. I bagageluckan ligger en kvinna, död. Kroppen är stel och märken på hennes hals indikerar att hon blivit strypt. Polisen utesluter snabbt att det skulle röra sig om ett rån eller en våldtäkt, då inga tecken på det hittas. Men snart riktas misstankarna mot någon i hennes absoluta närhet, som har en historia om en februarikväll som kommer att visa sig bli allt svårare att tro på.
Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende, med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och jag är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare.
Du lyssnar på Det mörka psyket, om rättsmedicin, att söka svar efter döden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
En viktig pusselbit under en brottsutredning och framförallt grova brott såsom mord och dödligt våld, det är ju rättsmedicinsk kompetens och obduktioner.
Just det, och rättsmedicinska obduktioner då, sådana dödsorsaksutredningar, det görs ju då vid Rättsmedicinalverket på rättsmedicinska enheterna. Och idag ska vi träffa en rättsläkare för att prata om det här.
Ja, precis. Vi ska träffa Britta Silk som är överläkare vid Rättsmedicinalverket på Rättsmedicinska enheten och även forskare vid Karolinska institutet.
Ja, för man kan ju fråga sig hur lätt är det att ta reda på dödsorsaken egentligen, och gör man det på alla fall? Lyckas man hitta en dödsorsak? Och det här tänkte vi diskutera med Britta.
16 februari 1986. Joan och Donald Bent har varit gifta i 3 år och har känt varandra hela livet. De bor i Upstate New York. Donald berättar att Joan kom hem den söndagen 1986 vid 16.30 och att paret äter middag tillsammans. 2 timmar senare tar Joan bilen och åker tillbaka till sitt arbete på ett motell. Donald är kvar i deras gemensamma hem och väntar på att hon ska avsluta sitt skift. Men tiden går och Joan kommer inte hem igen. Till slut ringer Donald polisen och anmäler Joan försvunnen. Polisens sökande inleds och under 11 dagar ställer Donald upp på ett flertal intervjuer i de lokala medierna.
The worst thoughts in the world go through my mind that she's been I don't know, picked up or some harm done to her or I, God, I don't know. I suppose the worst thoughts that anybody can possibly think of. She's my whole life. She has been for years. I don't even survive or exist well without her. She is my entire life.
Inom rättsmedicin så jobbar ni både med personer som lever och som är avlidna.
Ja, precis. Och det är det inte många som vet. Utan dödsfallsutredningarna är ju en sak. Men sen så undersöker vi också då levande personer. Och det är sådana som har blivit utsatta för våldsbrott eller som har begått ett våldsbrott. Alltså både målsäganden och gärningspersoner. Om de har skador som behöver dokumenteras och bedömas, då går ju det via polisen också. Så att om polisen tycker att men, den här borde man göra en rättsmedicinsk undersökning på, då kommer de till oss. Eller så åker vi ut till häktet eller vad det kan vara och undersöker de här personerna. Men då, det är ju liksom inte en vanlig undersökning. Vi behandlar ju inte de skadorna på något sätt. Utan är det någonting som behöver sys eller opereras eller röntgas och sånt där, då måste man göra det på en akutmottagning. Men sen så behövs det ju också någon som liksom dokumenterar skadorna ordentligt och säger vilka skador finns och var finns de och hur har de uppkommit och när har de uppkommit.
Och då är det att man utfärdar rättsintyg bland annat. Och varför är de viktiga? Jag föreställer mig att det finns en uppfattning om att man lika gärna kan begära in journalhandlingar. Att personen liksom uppmanas att söka läkarvård.
Ja, det kan man ju göra. Men för det första är ju journalhandlingar svåra att förstå för en som inte har medicinsk utbildning. Det är mycket latin och det är mycket fokus på behandling av skador. Och om någon till exempel har en krossad skalle så är det ju liksom såklart fokus på det. För att det är det som är den svåra skadan. Men sen kanske man har en massa blåmärken på insidan av överarmarna som kan vara greppmärken som inte ens finns med i journalen. För de tycker man är helt oviktiga. Eller de har man inte ens sett för man har inte ens tittat där. Och de kan ju vara viktiga av helt andra anledningar. Men det kan vi också göra. Till exempel om en person har varit på ett sjukhus och fått behandling för sina skador så kan ju vi eller polisen ta in de journalhandlingarna. Och sen istället för att vi träffar den personen och undersöker den själv så kan man ju också skriva ett rättsintyg som är baserat på de journalhandlingarna. Och då, det blir ju kanske inte lika bra alltid, men det är ändå det minst sämsta man kan göra i det läget. Och det är klart att då går ju mycket ut på att översätta journalen liksom så att en icke-medicinare kan begripa det. Alltså polisen, åklagaren, försvaret, alla måste förstå liksom vad som finns där. Och förhoppningsvis så finns det kanske fotografier på skadorna också som man har tagit då. Och då kan man ju titta på dem också och säga att ja, det där blåmärket ser ut som ett slag med en hammare och den där sårskadan ser ut som en brännskada till exempel. Ja, men uttala sig lite mer om skadornas uppkomstsätt än vad kanske en behandlande läkare skulle göra.
Jag tänker också lite på partnervåld då som jag är speciellt intresserad av. Och då är det ju liksom upprepad utsatthet många gånger att man är liksom, ja men säg att man är utsatt för våld vid ett flertal tillfällen under en lång tid. Och då kanske man ser, om man gör en liksom god skadedokumentation så kanske man också ser att det här är liksom inte ett tillfälle utan det är upprepat. Är det något som ni också kan fånga upp?
Det kan man ju se ibland. Ja. Att några skador ser äldre ut och de kanske är en vecka gamla och de här är helt färska. Eller så kan ju polisen ta in journaler från olika tillfällen att den här personen har sökt upprepade gånger. Och då får man ju också lite en mer sammanhängande bild. Man kanske har sökt på olika ställen och den behandlande läkaren riktigt har inte riktigt den överblicken som vi kanske får om vi får in alla samlade journaler.
Och jag har en fråga, när ni gör de här levande undersökningarna, om det till exempel kommer, ja, om polisen kommer med en person som ni ska undersöka och titta på. Ni dokumenterar skador förstås, fotar och tittar och undersöker och sådär. Pratar ni mer om liksom hur det har uppkommit?
Så lite som möjligt.
Ja, okay. Ja.
För att man vill inte heller hamna i en situation där om man skulle hålla på och fråga hur fick du den här skadan eller vad var det som hände, att någon helt plötsligt kommer med en bekännelse och så sitter man där Vilket i och för sig skulle funka eftersom man ju alltid har en polis med vid undersökningen. Både av säkerhetsskäl men just för ifall en sån här situation skulle uppstå. Men det enda vi egentligen brukar fråga dem är du frisk? Äter du några mediciner? Är du höger vänsterhänt? Lite mer så här grundläggande frågor. Men vi ska ju ha bakgrundsinformation, kommer ju polisen in med ändå. Vi får ju polisanmälan, vi får den här personens kanske egna beskrivning av hur de här skadorna ska uppgå, eller vad som har hänt till exempel, och motpartens, och så kan vi jämföra dem. Så vi ska inte behöva egentligen prata så mycket med den som vi undersöker. Och vi har ju inte heller någon liksom patient-läkar-relation på det sättet som man kanske har i en vanlig vård, där man ju är den här människans patienten. Vi kallar dem inte för patienter, utan om man har en patient så är man ju den personens förkämpe och man tar ju dens parti. Det ingår ju liksom i patient-läkar-relationen, men vi måste ju mer vara, ställa oss utanför det där och vara strikt objektiva och bara låta skadorna tala. Och inte liksom övertolka eller undertolka, eller bara för att jag tycker synd om den här personen eller jag tycker väldigt illa om den här personen. Det får ju liksom inte påverka oss, utan vi ska kunna vara strikt objektiva. Det är väl det viktigaste med den undersökningen.
Vad är det svåraste när man ska undersöka levande personer?
Det beror på så mycket på från fall till fall. Det svåraste, det finns väldigt lite forskning på det området. Alltså, det är inte alltid jätteevidensbaserat det vi uttalar oss om oss där. Utan det är mycket känsla, vad man har för erfarenhet. Ett blåmärke, ja, hur har det uppkommit? Ja, då kan man egentligen bara säga att det är trubbigt våld. Och är det inte, ser det inte ut på något speciellt sätt, så kan man liksom inte säga om det här har uppkommit efter ett slag med ett föremål eller med en knytnäve eller om man har ramlat. Det är liksom bara vissa speciella typer av blåmärken som, där man faktiskt kan säga att det här har ett väldigt specifikt utseende för ett visst föremål eller en viss händelse. Och samma det här med blåmärkenas ålder. Blåmärken ändrar ju färg över tid och då finns det ju vissa så här schema. Först är det rött och sen är det blått och sen blir det lila och sen blir det lite gult och sen blir det grönt. Och så här. Det liksom händer ju enligt ett visst schema, men exakt hur många dagar har det gått sedan det här blåmärket uppkommit är jättesvårt att säga, för det finns otroligt mycket variation mellan personer och var på kroppen det sitter, så det där är ju väldigt svårt.
Jag tänker på, jag auskulterade en vecka på rättsmedicin och var med och se det i Stockholm, och då vet jag att jag var med en gång, och då var det, då skulle man undersöka några barn. Mm. Och det är ju inte så lätt rent. Alltså de springer runt och hoppar runt.
Det är där det är svårare att få dem att samarbeta.
Ja, precis. Ja. Och så har man inte heller då den här vanliga relationen. Nej. Heller. Att man liksom, man har inte så mycket att komma med. Så det
Nej, man får vara lite kreativ där. Och kanske engagera barnet i undersökningen. Man är tydlig och säger vad man ska göra. Och nu är det bra om du sitter still. Och nu kommer jag ta kort på det här. Och då brukar de tycka att det är roligt om man sätter dit den här centimetertejpen. Och det låter väldigt dramatiskt alltid, åh gud, nu ska vi undersöka barn och så här. Men de är för det mesta helt, jättesällan de är liksom ledsna eller upprörda eller skäms eller något sånt där, utan det brukar gå förvånansvärt bra. De brukar vara, ja, som barn är liksom, ja, nu sitter jag här och ska bli undersökt. Även om det till exempel är, vi undersöker till exempel också barn vid sexuellt våld, om man ska titta i underlivet på dem. För det görs ju inte på gyn, utan de hamnar ju hos oss.
Mm-hmm. Men det får ni också ta. Ja.
Precis, för där går ju en skiljelinje. Just vid sexuellt våld så finns det, har man börjat menstruera så får man komma till gyn. Och då är det ju, i Stockholm har vi ju akutmottagning för våldtagna. Så det är en specialmottagning på Södra sjukhuset dit de får komma. Där jobbar ju gynekologer som har specialutbildning i det här.
Men de tar alltså inte unga?
Ibland finns det något som heter barnahus på vissa ställen där de här då kanske undersöks av en barnläkare och en rättsläkare. Det är väl egentligen kanske det bästa.
Mm. Ja, så det där är ju då när ni undersöker levande personer. Mm. Men sen ingår ju också då kanske det man främst tänker på. Man tänker på rättsmedicin och rättsläkare. Det är ju obduktioner, rättsmedicinska obduktioner. Vad är det?
Det finns två sorters obduktioner. Då har vi rättsmedicinska och sen har vi kliniska obduktioner heter. Och de görs av patologer. Och det är då en helt annan specialitet. Och många tror ju att patologi och rättsmedicin är så här närliggande specialiteter. Men, och det kanske den var för 50-100 år sedan. Men idag, alltså vi gick ju skilda vägar för ganska länge sedan. Så att det är ju helt annan värld. För att patologer, 90% av deras tid så sitter ju de och tittar i mikroskop på vävnadsprover och kollar om det är cancer och vilken sorts cancer. Och sen så gör de ju lite obduktioner också, men det är en ganska liksom undanskuffad verksamhet för dem. Och då är det folk som har dött av sjukdom, framför allt. Och de som då istället hamnar på rättsmedicin, det är ju sådana som är polisiära dödsfall. Alltså de är polisanmälda och där polisen sköter dödsfallsutredningen och de går till rättsmedicin. Så vi jobbar ju då på uppdrag av polisen och vårt svar går till polisen. Och då är det då folk som inte har dött av sjukdom, utan då är det onaturliga dödsfall. Och onaturliga dödsfall är inte bara misstänkt mord då, utan det är ju även självmord och olycksfall. Det är de tre onaturliga dödssätten.
Polisen hittar till slut Joan, 11 dagar senare, i den snötäckta bilen på en hotellparkering. Obduktionen visar att Joan strypts till döds och misstankarna riktas snart mot Donald, som senast såg henne i livet. Men det är när rättsläkaren undersöker innehållet i Joans magsäck som bitarna börjar falla på plats. Maten i Joans kropp är precis som den var då den svaldes. Ingen matsmältning har skett och det är särskilt ett specifikt fynd som blir nyckeln för de rättsmedicinska bevisen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great
great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men hur avgörs om det är ett onaturligt dödsfall?
Ja, det är det man inte vet. Så att nyckelordet är misstänkt onaturligt. Så att om det finns en misstanke om att det kan vara ett onaturligt dödsfall. Och onaturligt, om man tänker, ja men självmord vet de flesta vad det är. Och mord vet de flesta vad det är. Men olycka kan ju vara lite allt möjligt. Det är ju inte bara kanske trafikolyckor som man kanske direkt tänker på. Utan det kan vara fallolyckor, det kan vara förgiftningsolyckor, alltså överdoser. Det kan vara brand, drunkning, allt det där är ju olycksfall. Ett annat nyckelord är också alltså oväntade dödsfall helt enkelt, när man inte riktigt vet. Alltså det är en relativt ung person som inte har en sjukdom som direkt kan förklara dödsfallet. Så att man har liksom inte ena foten i graven och är 85 år, utan, eller man har inte en svår, vad vet jag, diabetes eller en cancer eller något sånt där. Utan när det är ett oklart dödsfall, alltså en relativt ung person dör plötsligt och oväntat.
Då ska det till rättsmedicin.
För då är det ett misstänkt onaturligt dödsfall. Så att även om man inte kan se det på kroppen, det är klart att har du drunknat och hittats i vattnet så är det ju kanske självklart. Och har du dött i en brand så är det självklart. Men om du bara ligger död och hemma i sängen så vet du ju inte riktigt. Då kan det ju vara en intox till exempel, eller en kvävning eller något annat lite mer subtilt. Sådär.
Och vad innefattar en obduktion? Eller en rättsmedicinsk obduktion? Vad görs när?
Ja, en rättsmedicinsk dödsfallsutredning, där är ju obduktionen är ju egentligen bara en del av det arbetet. Så att obduktionen, då har man kroppen på bordet och ja, då gör man ju sin undersökning av kroppen. En yttre undersökning, man tittar, finns det blåmärken, finns det skador, hur långt är håret, hur ser tänderna ut? Alltså allting undersöks väldigt noggrant och dokumenteras. Och sen så öppnar man kroppen och tittar på de inre organen och letar efter liksom olika tecken på olika dödsorsaker och försöker pussla ihop det här. Men sen när man är klar med obduktionen, då tar man ju även små bitar av organ och tittar i mikroskop. Så man har den mikroskopiska undersökningen, man har den toxikologiska undersökningen, man skickar i blod, urin, andra kroppsvätskor för analys och ser, finns det alkohol, finns det läkemedel, finns det narkotika eller andra gifter. Man kanske gör biokemiska undersökningar för liksom diverse sjukdomsmarkörer. Men man tar ju också hänsyn till polisrapporten. Hur hittades den här personen? Hur såg det ut i lägenheten eller på fyndplatsen? Vad säger anhöriga? Vad säger vittnen? Alltså hela den här runt omkring informationen lägger man ju också ihop med i det här pusslet. Man kanske gör en röntgen av kroppen. Så beroende på fall så gör man ju olika undersökningar. Men det görs ganska mycket på varje fall. Så det är en ganska noggrann dödsfallsutredning. Jämfört med den man kanske gör på patologen. Där man bara tittar på de inre organen i princip.
Och hur ser det ut med, för du var inne lite på det, men det här med att analysera liksom hur det förekommer substanser eller gifter i kroppen. Är det, görs det i regel?
Ja, det görs på alla fall. Mm. Inte bara på misstänkta. Mm. Och det tror jag Sverige är ganska unikt för att i många andra länder så, även om man gör en rättsmedicinsk person, eller obduktion, så kanske så väljer man att skicka prover till analys beroende på vad det är för fall. Och i vissa länder är det till exempel åklagaren som bestämmer. Ska vi få göra toxanalys på det här? För det här kostar ju pengar. Och jag tror att det är kanske ganska mycket därför som vi har så hög narkotikadödlighet. För att vi hittar så många. Vi tar prov på alla intox eller på alla obduktioner oavsett. Det gör man ju inte i alla länder. Så man har ju inte den statistiken som är lika tillförlitlig i andra länder.
Hittar man alltid en dödsorsak?
Alltså det går inte att säga ja eller en dödsorsak, ja eller nej alltid, utan vi har ju också en skala och ibland är man jättesäker på sin dödsorsak. Ja, den här har dött av ett skott i huvudet, det är ju inte så svårt. Ibland är det ju lite mer, ja man har lite förändringar i hjärtat, man har svår kranskärlsförkalkning, man har kanske, man ser lite hjärtmuskelskador i mikroskop. Och då kan man kanske säga, ja det här är antagligen hjärtdöd, men man kanske inte är 100% säker. Så att man har ju liksom en viss skala där. Men i de flesta dödsfallen så kommer vi fram till någon slags dödsorsak i alla fall. Mer eller mindre säkert. Och det framgår i vårt utlåtande hur säkra vi är också. Men sen är det ju några där det är svårt att fastställa dödsorsak. Och det är ju sådana som där kropparna har blivit liggande. Så de har ju förändrats. De har ju liksom, alltså förruttnelsen har gjort att det blir svårare att fastställa dödsorsak. Det är inte lika lätt på någon som har legat hemma i sin lägenhet i ett halvår och ingen har saknat den personen. Och det är ju inte ovanligt att det händer. Så de fallen är ju mycket svårare att sätta en dödsorsak på, till exempel.
För jag antar då att en hel del av de fallen som ni undersöker, där kommer ni ändå fram till att det är kanske något, att det inte var något onaturligt med dödsorsaken. Alltså det, jag antar att det blir så eftersom det är misstänkta.
Ja, för så kan man inte heller säga. Nej. Utan om man går tillbaka till när kan vi inte fastställa dödsorsak, så finns det ju också, förutom de här då som är ruttna, så är det ju också några enstaka som liksom är svåra. Alltså en ung person och man hittar ingenting. Alltså organen ser helt jättefina ut. Det finns inga skador, det finns ingenting i toxen och man står där. Och då vet man att det finns vissa dödsorsaker som man inte kan se efter döden. Ett epileptiskt anfall till exempel. En hjärtrytmrubbning. De lämnar liksom inga spår. Och då kan man liksom inte skriva, ja, jag hittar inget, men det kan vara naturligt, det kan vara ditt eller datt. Då kan man, känns det knepigt att hitta på. Och det kan ju också vara någonting onaturligt som vi inte kan påvisa.
Jag antar att det händer också ibland att det är väldigt mycket skador på en kropp. Mm. Massor med knivhugg eller massor med blånader eller krossskador och sådär. Jag antar att det är viktigt ändå att utreda varje skada för sig och att liksom...
Det är det ju. Det beror ju på lite från fall till fall också. Och det är klart att, och det är ju egentligen vanligare att det är många skador vid mord än att det är bara en skada, en isolerad skada. Alltså ett skott. Det är snarare 10-20 skott ofta. Eller samma med kniv. Det är sällan det är liksom ett knivstick i hjärtat och så är personen död. Utan oftast så är det liksom ett 40-tal skador på kroppen. Men och de större skadorna bedömer man ju för sig. Och sen så kanske man liksom mer summerar de lindrigare skadorna. Ja, men på armen finns det ett 10-tal liksom ytliga knivstick i olika riktningar. Lite mer så. Men det är klart att man också tittar på vilken skada var den som var den dödliga. Och ibland kan det vara en enskild skada som är dödlig. Och då är ju det bra. Ja, men det här skottet gick in i skallen eller hjärtat. Och sen så gick det in en i benet och den var inte dödlig. Men lika gärna kan det ju vara flera skott som har var för sig varit dödande. Och då kan man ju inte säga vilket det var. Och det kanske inte är så viktigt i sammanhanget heller.
Hur viktigt är det att kunna fastställa dödsorsak för en brottsutredning?
Men det är ju superviktigt. För vi har väl alla läst om fall där man inte har kunnat fastställa dödsorsaken. Och då är det jättesvårt för åklagaren att bevisa att det har varit ett mord. Så är det ju.
Och jag tänkte höra med det också. För visst är det så att ni ibland kallas till rätten också? Att det är i domstol, i förhandling och sådär. Hur är det? Hur är det att bli kallad till rätten?
Ja, det är lite olika. Vissa tycker att det är jättejobbigt. Jag tror att det är också någonting som man kanske vänjer sig vid. Att ju längre man har jobbat, det är klart första gången är det ju när man fortfarande är ganska ny. För att det kan ju hända redan på ens första fall. Det är ju inte så att man inte blir kallad bara för att man är helt ny. Utan har man gjort den här obduktionen så är man ju den som blir kallad. Så att det är också någonting man kanske växer in i, tänker jag. Ju oftare man har varit i rätten, desto bekvämare blir man ju med det. Men sen är det jätteolika hur hårt man blir pressad. Vissa fall är ju bara, ja men de har bara några kompletterande frågor och lite förtydliganden och det är inget mer med det. Och andra gånger kan man verkligen sitta och bli grillad i en timme av försvaret och som vill ifrågasätta allting och vrida och vända på allting.
Under den rättsmedicinska obduktionen hittar rättsläkare spår av mat, bland annat potatis. Rättsläkaren förklarar att potatis har en annan struktur än exempelvis grönsaker och att just potatis faller sönder väldigt snabbt i magen. Men potatisbitarna som finns i Jones mage är intakta. Och det är här som Donalds berättelse inte längre överensstämmer med fynden som görs. Om Joan och Donald avslutade sin middag klockan 5, som han uppgett under förhör, så måste Joan varit död vid klockan 6 för att maginnehållet skulle kunna stanna i det skicket som det hittats. Då Donald i samband med Joans försvinnande sa att hon åkte tillbaka till jobbet vid 18.30 måste han ha varit med henne när hon dog. Donald åtalas för mord och rättegången pågår under 5 veckor. De rättsmedicinska bevisen övertygar till sist juryn om att Donalds historia inte kan stämma. Och han döms till livstidsfängelse mot sitt nekande.
Har det skett någon förändring över tid i hur man gör de här dödsfallsutredningarna?
Alltså en obduktion går ju till på exakt samma sätt. Det har man ju gjort i flera hundra år. Och även protokollet och orden, formuleringarna känner man igen. Och även fast vi nu försöker modernisera språket lite och så. Vi får ju inte använda latin till exempel, utan allting ska vara på svenska. Och då blir det ju ofta ibland lite så här ålderdomligt språk. Nej, men det som har tillkommit är väl några saker. Det är väl framförallt de toxikologiska undersökningarna har ju utvecklats väldigt mycket på ska jag säga, 40-50 åren sedan de började komma tills idag. Det fortsätter ju att utvecklas hela tiden såklart. Och röntgen har tillkommit, det är någonting som kommer nu. Vi har precis skaffat vår första egna CT-maskin på Rättsmedicin i Stockholm där vi nu röntgar alla fall för obduktionen. Och det som också är nytt nu som kommer mer och mer, det är de här biokemiska undersökningarna. Alltså att man analyserar för andra, alltså mer kroppsegna markörer än kanske de alltså, toxiska på alkohol eller att man till exempel för sjukdom, sådana som man känner igen från sjukhusvård där man kanske tar en snabbsänka CRP som man också kan ta på en död person som ett tecken på att det faktiskt är en infektion till exempel, eller man kan ta prover för om någon har haft en njursvikt eller en intorkning och den typen som man inte riktigt har kunnat tidigare. Så det är också lite nytt och forskas på väldigt mycket.
Finns det någon metod eller är det någonting som diskuteras som att så här, det här är framtiden? Så här, det här är någonting som kommer göras?
Ja, det skulle väl vara det här med, just som jag sa, röntgen. Det finns ju ganska många som tror att det kanske är det som är framtiden också. För att just röntgen, döda personer lämpar sig ju väldigt bra för röntgen. För att dels så tål de ju hur mycket strålning som helst och de ligger helt stilla. Så man kan liksom väldigt, ta väldigt, väldigt bra bilder på dem som man inte skulle kunna ta på en levande person ens. Och speciellt om man då skulle kombinera vanlig skiktröntgen och magnetkameraröntgen. Och kan man ju sätta ihop dem i så här väldigt tjusiga 3D-modeller och liksom bläddra bland organen och titta så. Om man bara, så det forskas det jättemycket på. Slipper man göra en obduktion på vissa fall, räcker det då att bara göra en röntgen och kanske toxprover, man kanske bara tar ett blodprov.
I Linköping har de väl en del sådana?
Precis. Mm. Finns en kille i Linköping som jobbar med sånt där som är väl en av de främsta i världen, Anders Persson. Men vi är inte riktigt där än och jag tror inte det kommer hända kanske den närmaste åren. Det kommer alltid finnas tillfällen där man måste öppna kroppen för att det syns inte på röntgen. Och tvärtom, sen finns det saker som syns på röntgen som man inte kan se när man öppnar kroppen. Så det bästa är om man kan ha en kombination av de båda undersökningarna.
Händer det ibland att ni också kallas ut till brottsplatser? Eller misstänkta brottsplatser?
Mm. Jo, men det händer då och då. Och det är ju när det är polisens kriminaltekniker, när de är på en fin plats där det finns en död person och det finns, de vill liksom ha ut oss för en första bedömning. Det kan vara, ja men är det här ett mord eller ett självmord eller kan den här, hur kan den här skadan ha uppkommit eller man kanske vill ha hjälp med när dog den här personen? Det är ju väldigt viktigt, för det är någonting som är svårt att göra på obduktion när kroppen har legat i kylfack någon dag. Utan vill man ha en uppskattning av dödstidpunkten så måste man ju kalla ut oss till platsen för att vi ska kunna göra det. Så det är oftast vid sådana tillfällen.
Okej, och då blir din uppgift att försöka...
Ja, nej men tillsammans med teknikerna resonera lite. Vad är det här? Ja, men kroppen ligger här och den ser ut så här och den har den här skadan där. Och, är kroppen kall eller varm? Är den likstel eller inte? Finns det något... Ja, men det kräks i toaletten och han ligger här. Hur kan det här hänga? Ja, men man bara försöker liksom skapa sig en bild av vad är det som kan ha hänt här.
Och är det inte också så ibland, eller jag får med det, att vissa rättsmedicinska obduktioner så har ni också med tekniker som fotar och under själva...
Ja, men det är när det är misstänkt mord. Då är ju samma kriminaltekniker som var på fyndplatsen som man ju träffade där, det är de som sen är med på obduktionen också.
Och är det du som var den som åkte ut som också ska genomföra obduktionen?
Ja, i den bästa av världen så vore det ju så, men nej, det behöver inte vara. Utan det kan vara, det är den som står på schemat som får den. Ibland kan vi stuva om liksom, om de nu absolut vill att det ska vara en kontinuitet. Men ja, behöver inte vara. Men ibland är även, det är inte bara polisens tekniker som är med, ibland är även liksom utredande polisen med, ibland är åklagaren med. Och jag tycker att det är bra om de är med, för att om de ser fynden. För att då får man, både de och vi får liksom en annan bild av fallet och kan liksom, ja, men pussla ihop det här på ett bättre sätt. Än om man bara kommunicerar via liksom rapporter och utlåtanden. Det blir bättre om man kan ha ett samtal kring det här. Vad står det här för och hur tänker jag liksom?
Och visst är, ni jobbar på uppdrag av polisen.
Mm. Mm. Det är ju så att i Sverige så är ju åklagaren i utredningsskedet är ju objektiv och är ju inte varken på, tar ju inte någons sida, utan det är först när åklagaren bestämmer sig för att det här ska, här har ett brott begåtts och jag ska driva det här till åtal, då blir åklagaren partisk kan man säga. Då ska ju den försöka få en fällande dom. Men då har ju obduktionen eller rättsintyget eller undersökningen av levande personer redan skett. Liksom. Så att vi kan ju upptäcka, men lika väl som vi kan säga att det här var ett mord, så kan vi säga att det här var inte ett mord. Och det är därför som vi också måste vara bra på att fastställa sjukdomsdödsorsaker till exempel. Men man är ju säkrare vi är på att det här var inte ett onaturligt dödsfall, det här var en hjärtinfarkt eller det här var en lunginflammation, det här var en blodförgiftning, desto säkrare kan vi ju vara på att det här inte var någon konstig förgiftning eller någonting annat suspekt. Så vi kan ju lika gärna fria som fälla.
Det är ännu inte känt varför Donald mördade Joan. Men otrohet är en aspekt som lyfts fram. Man tror även att Joan ansökte om skilsmässa en tid innan mordet. Donald har även haft svårt att behålla arbeten och han har dömts för förskingring. Något som Joan sedan varit tvungen att betala av i hans namn. Enligt juryns teori var Donald rädd för att en skilsmässa skulle lämna honom praktiskt taget utan pengar. Och på så sätt gör det omöjligt för honom att fullgöra sin skyldighet att betala skadeståndet för förskingringen. Han var särskilt upprörd över tanken på att inte få något för de pengar och det jobb han lagt ner på huset som Joan ägde. Donald ska även ha trott att han var den enda förmånstagaren av Joans testamente. Donald har alltid nekat till mordet. Men hans dotter, från ett tidigare förhållande, har berättat att hon under ett besök i fängelset år 2015 frågade sin pappa om han var skyldig eller inte. Och enligt henne ska han då ha erkänt brottet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
En sak som jag funderat lite över är alltså vilka fall som faktiskt kommer till Rättsmedicinalverket och där det genomförs rättsmedicinska obduktioner. För det måste göras en sållning och bedömning innan den här specialistkompetensen kommer in.
Ja, precis. Och där blir det ju en viktig roll för till exempel allmänläkare som ju inte så sällan är de som kallas ut för att konstatera dödsfall när till exempel det har skett ett dödsfall i hemmet. Och då blir det ju liksom upp till den läkaren som kommer där på platsen och ska konstatera dödsfallet att säga till om att kontakta polisen om det är så att det här är då ett oväntat dödsfall där man kan misstänka att det kan vara en onormal dödsorsak. Och då är det ju viktigt att komma ihåg det, att det är ju inte bara när man är uppenbart misstänkt om brott, att det är liksom helt uppenbart att det här är en brottsplats som man tror att det är något dödligt våld som har hänt, utan det här som ju Britta sa gäller ju även då självmord, men också alla oväntade dödsfall där det inte är helt uppenbart, där inte personen är multisjuk och väldigt gammal, utan det är en person som är liksom lite för ung och kanske inte är känt sjuk. Det är ju ett oväntat dödsfall, och då ska man ju kontakta polisen och begära en rättsmedicinsk obduktion. Och en annan sak som vi som ju också kommer hamna hos rättsmedicin, det är ju när det är väldigt uppenbart att det handlar om något onormalt, och det är ju styckmord, och det ska vi ju gräva oss djupare in i nästa avsnitt.
Ja, precis. Och jag, Britta och andra kollegor har ju faktiskt tittat närmare på just styckmord. Dels hur vanligt det är, om det har förändrats över tid, och vilka är egentligen de här gärningspersonerna som begår de här grova brotten.
År 2011 blev Donald berättigad att ansöka om villkorlig frigivning. Han får 4 avslag innan han till sist får det godkänt, och i augusti 2018 blir han en fri man, 86 år gammal. I samband med hans frigivning syns återigen mordet på Joan i media, och många kritiserar beslutet om frigivningen. Joans dotter från ett tidigare äktenskap, som även vittnade för åklagaren vid rättegången, kommenterade Donalds frigivning. Citat: "Strunt samma. Hoppas han ruttnar i helvetet." Slut citat.
Well, I know, you know, I know what I know, and my family, my children and close friends and so forth. They've all approached me. They've been standing by me 100%, and they realize and know that I'm just not capable of such a thing. I've had a couple of brushes with the law, but I'm not a violent man, and I never have been.
Du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Tack till Britta Silk och Leopoldine Bergström. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Prenumerera gärna på programmet i den app där du lyssnar, så missar du inte när nästa avsnitt släpps. Tack för att du har lyssnat.
First name.